Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Ja, för några veckor sedan så delade jag med mig vad jag var avundsjuk på och vad jag jämförde mig kring på Instagram. Och då menar jag i livet i allmänhet, inte liksom just föräldraskap, för det har jag ju pratat väldigt mycket om. Och jag fick så otroligt mycket respons och någon frågade om jag inte kunde göra ett avsnitt om det. Sagt och gjort. Så idag pratar vi alltså om avundsjuka och jämförelse, och då inte i en kontext av att vara förälder, utan bara människa, och mycket fokus på Instagram och sociala medier. Och för mig så var det här faktiskt lite jobbigt att spela in, för jag skäms så mycket över att jag bryr mig. Och jag tycker att jag borde stå över. Jag är liksom 33 år gammal. Jag tycker att jag borde stå över att tänka på antal följare, att jämföra mig med andra, vilka känner vem, varför tjänar den så mycket pengar, varför har den ett så fint hus. Men det tar, alltså det kommer ändå in under mitt skinn och jag blir tokig, för jag är ju ganska nöjd med mitt egna liv. Och så blir jag rädd när jag pratar om det här att ni ska döma mig, men jag är ju mer för att lyfta på den osynliga elefanten i rummet än att bara försöka ignorera den. Så att jag blev faktiskt också lite mer relaxed efter att ha snackat med Anneli om det här, och hon kom med några bra tips och verktyg på hur man kan förhålla sig, som jag hoppas att ni kan ta till er av. Och sen har jag börjat fundera på om jag på riktigt bara ska bestämma mig för att nu skiter jag i vad andra tycker. Ibland så kan jag tycka att det är lite skumt med andra som bara, nej men jag bryr mig faktiskt inte om vad andra tycker, för att vi är ju ändå flockdjur någonstans. Men jag tror att jag skulle ha kvar en stor dos empati ändå, och jag orkar verkligen inte hålla på och bry mig så här mycket som jag gör. Det går inte ihop med min självbild och det tar mycket energi. Så att ja, det kanske bara blir så framöver att nu skiter jag fan fullständigt i alla andra. Vi får se. Hoppas att ni tycker om veckans avsnitt och att ni att det kan träffa er också. Puss så länge. Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Hej.
Hej Amanda.
Hur är läget?
Nej, jag är skör.
Du är skör idag.
Ja.
Ja, jag ser det.
Dels har det varit lite personliga grejer som jag inte vill dela med mig av här. Men också att jag, men nu när jag börjar jobba heltid efter föräldraledigheten, så jag är liksom 80% peppad, men 20% skräckslagen. Och så är det så himla mycket prestationsångest. Och så är det helt fantastiskt att det är en situation i livet där det är 5 år som jag har gjort någonting och nu ska jag göra något annat och liksom så. Och det är så mycket både och i det här, för jag tycker det är helt otroligt. Alltså, jag har ju på mina podden och så, och så tycker jag inte att det är så konstigt att jag känner jättejobbiga känslor nu, eftersom att nu har jag jobbat hela tiden knappt månad och så ska få igång massa olika ben och så här, etablera kontakter och se till att hitta affärsmodeller, för jag vill ju absolut driva mina egna saker huvudsakligen. Mm. Men så när det inte går som jag vill, så är jag så himla dåligt självförtroende. Och så jämför jag mig så sjukt mycket. Framförallt på Instagram. Okay. Och så vet jag att det är så det funkar, man gör så. För att Instagram, det är det som funkar som är funktionen. Och så är det så löjlig. Och så frågade jag folk vad de jämförde sig med. Och alla mår dåligt av Instagram.
Alla mår dåligt och jämför sig. Och ändå så är det det alla fortsätter
hela
att göra.
Ja, och så liksom... Så det här är typ ännu svårare för mig att prata om, men mödraskapet, för jag tycker det är så jävla pinsamt att jag inte bara kan, att det, är så, att det betyder så mycket för mig. Jag vill inte att det ska göra det, och jag tycker inte att det borde göra det, men ändå så gör det.
Oh. Så det är, återigen så ser vi ser samma mönster, det är ett annat tema, en annan del av ditt liv som vi kommer i kontakt med här som blir jobbigt, men det är samma process som du går igenom, du observerar dina tankar, känslor och vad du gör, och sen så skäms du för det och värderar dina hur du känner och tänker som dåligt och sämre. Så att det blir som jämförelser i flera led och också en värdering av det du känner som någonting som är felaktigt eller defekt eller borde vara på ett annat sätt.
Mm.
Jag tänker också på att det har varit, jag vet ju att det har varit mycket nu av olika
som
slag.
Som sagt, det har hänt lite saker som är sekretess.
Och då tänker jag att den skörheten som bara som en sak i livet kan bidra med lägger sig lite och troligen och färgar resten.
Ja, och det är ju en ganska stor grej som liksom har hänt i min familj. Så det vore ju konstigt om jag var opåverkad av det. Men...
Verkligen. Och då tänker jag så här, att om vi ser alla de här andra sakerna som du sen snabbt liksom går igenom och beskriver.
Mm.
Om vi skulle försöka kika på liksom var och en av dem. Se lite mönster, se lite sådär och försöka sortera upp det i någon hanterbarhet.
Ja, jättegärna.
Så. Mm. Vilken ände ska vi börja i?
Jag vet inte, ska jag... Alltså för jag bara blör ut nu, alltså så här saker som jag har tänkt på. Jag får panik när jag tappar följare på Instagram.
Mm, och så försöker jag stoppa dig med lite sådär hanterbara bitar. Jag tänker att det kan räcka där.
Okay.
Du får panik när du tappar följare.
Ja, och så är det så tentigt. Och så är det så himla personligt. Och så, okay. så blir det pingpong i mitt huvud, så tänker jag, det är inte så jävla konstigt. Jag gick från att ha alla våra ligg som var liksom en sexpodd som handlar om det här. Och nu gör jag något helt annat.
Mm.
Det är rimligt att jag inte har samma målgrupp.
Så en del av dig kan sortera det här och tänka att det är ingen fara. Det är så här det ska vara, det är så här det måste vara.
Oh.
Mm. Men det här med att det landar så personligt i dig.
Mm.
Berätta lite.
Jag tänker att de som slutar följa mig hatar mig.
Okej, okay. Så de går från att följa och gilla till att hata. Det är ett ganska långt kliv.
Ja.
Vad finns det för rim? Om vi skulle... Eller hur?
Så alltså, de tänker ju inte ens så mycket på mig. Det fattar jag ju egentligen. Mm. Men det känns som att de hatar mig och har hatat Amanda-klubben.
Men du, finns det en sån klubb?
Jag tror det. Jag
tror den där hemliga gruppen som de som flyr ifrån och avföljer, de går in i den här klubben. Men du, sådär, rimligheten i det.
Ja, rimligheten i det är inte så hög.
Nej, då gör vi ungefär samma bedömning. Rimligheten i att det finns en hata Amanda-klubben som dina...
Samlas varje timme.
För detta följare skulle ansluta sig till. Så här är det ju, du kommer ju möta människor som gillar det du gör.
Mm.
Och så kommer du möta, som vi alla, sådär. Och så kommer du träffa andra som gillar mindre.
Mm.
Så kanske du gör någon väldigt förargad och då kan du ju väcka starka känslor. Jag tänker att de har ofta av sig, eller hur? Och där får du ju en chans att bemöta och kanske resonera eller ut...
Just det.
Eller hur?
Mm.
Alla som jobbar på det sättet du gör och som jag också träffar, de får ju, det blir ju hatstormar ibland. Ja. Då är det ganska öppet. Så, det blir ett drev eller det blir, det händer
det värsta,
någonting.
Det vet ju inte folk, men du är ju värsta kända psykologen.
Det blir väldigt starka känslor kring vissa saker.
Mm.
I det här fallet så har du ju inte fått några sådana indikationer på att det du säger förargar folk till den graden, eller hur?
Nej.
Nej. Och du, när du pratar så utgår du från dina känslor och dina tankar, och det är ju svårt att hoppa på dem, tänker jag, eller hur?
Ja. Oh. Men jag tror också att det är en gammal kompis liksom, ord som ringer i mitt huvud med de här fula känslorna, skamfulla känslorna, att hon liksom aldrig kunde erkänna det utan var bara så här: va, hur kan du känna så? Och det är liksom, alltså, så här, jag vet ju det, men det tog fan jävligt hårt på mig att hon var så otroligt undvikande inför att man kunde känna så. Och det är ju, alltså, så här, jag älskar ju när folk erkänner sig. Alltså, jag tycker det är fantastiskt när folk erkänner att de har jobbiga känslor och brottas med vissa saker. För jag tycker det är mänskligt. Och så länge man inte agerar på det så tycker jag att det är noll konstigheter. Men jag tror ändå, alltså, fan, hon satte så jävla mycket skam på att jag erkände vissa saker som jag kände. Och det sitter i.
Är det det att hon hade en eller inte kunde uttrycka dig själv eller inte kunde möta dig, eller är det att er relation faktiskt har liksom förstörts och försvunnit efter det? Vad är värst?
Det är väl lite...
Jag tänker allt. Så här, om ni hade haft olika uppfattningar, olika tankar och känslor kring saker, varit oeniga, kanske riktigt ordentligt oeniga kring någonting, men hade fortsatt att vara i relation. Hur hade det känts, tror du?
Jag vet inte. Jag vill egentligen inte prata om henne, men nej, jag vet att det är det som är ursprunget till att det känns så jävla starkt
det.
För mig.
Men jag tänker om vi frånkopplar det en viss person, för det här är ju generaliserbart i många avseenden. Det är ju precis samma sak om vi kopplar det till föräldraskapet. Att tillrättavisa sitt barn, att empatiskt gränssätta, inte vara överens, vi tycker olika nu, du och jag. Så, det är ju inte komplicerat om det sker i relation.
Nej.
Om vi samtidigt signalerar att jag är här, jag är kvar här, du är min unge, vi är ett vi fortfarande fastän vi tycker olika. Mm. Då blir det ju en jobbig känsla för barnet kanske, för oss som föräldrar som måste säga stopp och nej och bli besvärliga för vårt barn, men också för barnet som får liksom ett stopp och en gräns. Och. Mm. Men fortsätter vi att vara i relation så blir det ju inte skamligt, det blir inte liksom det här hålet i relationen, utan det är bara bökigt i stunden. I det här fallet, det är ett exempel på när det blir ett sånt avbrott. Mm. Det blir ingen closure. Ni får inte komma vidare och vara ena som liksom 100 andra saker och ha liksom 1000 nya trevliga erfarenheter. Utan så. Och det är väl där, och det är väl en uppmuntran till alla att försöka jobba vidare, jobba sig förbi.
Mm.
Sådär, ja, det här gick ju inte jättebra för oss. Och det här körde vi verkligen liksom ner i diket i relationen. Och vi fortsätter. Mm. Vi kravlar oss upp därifrån också. Oavsett om det är en parrelation eller en vänskapsrelation eller en föräldrabarnrelation.
Ja. Men ja, det är ju gud, jag måste ju snacka off mycket om det, för det här är så jävla stort sår för mig.
Jag tänker en hel del av det som du sitter med just nu, Amanda, tänker jag att vi kommer ägna mer tid åt. Vad vill du i det här forumet?
Nej, men här vill jag ändå prata lite. Okej, för nu har jag erkänt mina superskamliga känslor med att jag får panik när jag tappar följare på Instagram. Och så vill jag liksom direkt försvara mig för att någon ska tycka att jag är töntig. Och så vill jag säga att det... Alltså, och så jag försöker säga till mig själv också så här, fan, jag är usel på bild. Alltså, podd tycker jag är mitt medium. Jag tycker jag är bra på att snacka. Liksom. Så där skulle jag verkligen bli ledsen, för det tycker jag att jag gör bra. Instagram tycker jag inte ens själv att jag är så otroligt bra på. Men jag får ändå panik, och så är det liksom en viktig del för mig, från att det faktiskt är mitt jobb, podden kombinerat med Instagram. Och så blir jag arg på mig själv då, för att såhär, aha, men vadå, det är värsta lyxen liksom, kunna ha det som jobb, alltså bara brösta och ta ett vanligt kneg. Din fånträtt låter i mitt huvud, och sen så jämför jag mig vilka som känner vilka, så jämför jag mig vilka som blir bjudna på vad.
De här ändlösa jämförelserna.
Ja,
det är där,
men så ska jag lägga upp, för det, alltså jag fick 100 svar nästan på när jag frågade folk vad de var sjuka på.
Just det.
Och det var mycket det här med folk som har råd med allt, som hus, resor och kläder, tycker det är så tufft ekonomiskt just nu med allt, och det kan jag verkligen förstå, för att Instagram tycker jag ger bilden av att alla har råd med allt, alltså hela tiden, och jag kan nästan hoppas att lågkonjunkturen gör att vi slipper det här lite grann. Och sen så när folk är på resor var jättemycket, folk som sitter med stora kompisgäng, alla som lever så hälsosamt och som är normsmala, de var liksom de återkommande grejerna.
Kan vi börja med att konstatera att du fick flera 100 svar?
Ja.
Så att det här, vi pratade ju tidigare om svåra, eller vi har ju varit inne på svåra känslor, eller känslor som blir skamliga eller förbjudna. Bitterhet till exempel är ett sånt där, som vi har varit inne på flera gånger.
Ja.
Och avundsjuka, det ligger där uppe och bubblar som några tre topp också, eller hur?
Verkligen.
Hela du liksom blir obekväm i din kropp när vi pratar om sådär, vad är du avundsjuk kring? Så. Får jag bara knyta tillbaka, för det, jag tänker vi har så många olika trådar på gång så vi kommer ju missa prata vidare om någonting. Men en sak som jag bara tänkte, vill fånga upp, det var det du sa om att det är så jobbigt när de avföljer. Tänk vad många människor, om vi kan relatera till det, som har en chef som är kritisk till någonting vi gör eller granskar någonting och har synpunkter. Ja. Det är en person, det är en till en, och det är ju avgrundsjobbigt. Jag vet inte hur många samtal jag suttit i när det strul på jobbet, chefen var inte nöjd eller det så.
Nej, men det är ju liksom barnet som känner man får själv.
Ja, men tänk då hur många följare du har. Mm. Tänk hur många investationstecken chefer som står och bedömer dig. Så det är väl inte så konstigt, Amanda, att det är jobbigt både för dig och alla andra som befinner sig i det forumet. Ja. Det behövs ju ett ganska ordentligt liksom, filter och så här, en bestämd avstängdhet kring att jag får inte ta det där.
Person.
Det är lite som att blinka till chefen och sitta såhär, lalalala, och hålla för öronen. Ja. Lite så, det skulle inte vara så funktionellt. Men i det här fallet, i det här sociala mediesammanhanget och Instagram, så kanske du till och med behöver lalalala, så ja, sitta och precis, hålla för öronen faktiskt. Och nynna lite. För det blir inte rimligt om alla de här människorna ska kunna påverka dig på det sättet. Om man sen kommer med en konstruktiv liksom, kommentar, då kan du ju alltid bemöta det. Ja, men vad fint att du frågar, för då kan jag förklara vidare hur jag menade, eller det kan bli en god dialog. Ja. Så. Sen vet vi ju båda att det inte alltid är en konstruktiv och god dialog i de här trådarna, men det är ändå, du behöver nog hitta, du och flera behöver nog hitta ett litet filter.
Ja, men jag håller verkligen, verkligen med. Det... Ja, och sen så vet jag inte om det var Elin Lundberg när hon pratade om anknytning här som pratade om att ja, men alltså det är liksom, det är den primitiva hjärnan i oss, det är ju att bli lämnad av flocken som liksom sker, så att det är
du,
det
blir
som
lämnad blir, av din flock.
Precis, och att det är det som också rent så här, biologiskt, hjärnmässigt, så är det kanske faktiskt en större grej. Men du kan ju förstå att det känns töntigt att jag är 33 år och liksom, det är ett hyfsat ytligt sammanhang som ändå är så viktigt för mig.
Fast återigen, utifrån både det perspektivet som Elin var inne på när vi hade det samtalet och det faktum att vi är ju inte opåverkade av det som händer runt omkring oss. Nu är det här ett medium som vi har, liksom, vi har skapat det och sen lider vi av det. Det kan vi ju tänka saker kring att så här, vi gör det lite svårt för oss själva. Mm-hmm. Vi skapar flockar som kan lämna oss på något sätt. Men, och samtidigt när det är väl använt och när du känner att du har gjort ett bra jobb, så får ju också flockens liksom varma
verkligen,
godkännande.
För det upplever jag verkligen, att Instagram betyder också så mycket mer positivt för mig. Mm. Framförallt efter Hedda.
Fint att du kan se.
Alltså att jag verkligen känner ett sånt otroligt utbyte, det har jag ju sagt många gånger. Men, och det trodde jag faktiskt inte, för det var inte samma sak när vi hade allvarlig, även om vi hade väldigt tajt relation då också. Men nu känner jag verkligen att det är ju mina vänner. Mm. Och jag själv tycker typ att det låter lite löjligt när så här, folk jag följer känner det, för vadå, det är ju så här, det är ju flera tiotusentals främlingar, men det är mina vänner.
Det här blir dina vänner, det här blir de som delar erfarenheter tillsammans med dig. Vi skämtade ju lite om det när du satte på bakgrund, du tittade på en sån här gammal serie så, och vi skämtade lite om att ja, men där, nu fick du en liten flock i alla fall.
Ja, just det, precis.
Och det, var någon, så, och det här blir ju på riktigt, det här är ju på riktigt riktiga personer som känner och kan dela och ger.
Som jag har liksom daglig kontakt med.
Så det är klart att det är en vänskap.
Ja. Men vad kan man ha som sätt? För jag verkligen de senaste månaderna har jag så här, alltså det snurrar, det är bra 5 av 7 dagar och 2 dagar är det katastrof. Men när det är så jobbigt, då är det verkligen jobbigt på riktigt och det tar över min hjärna. Så jag kan komma på mig själv och bara, och vad är det som liksom gnager i mig? Ja, just det, Instagram.
Där är väl vi lite så där, som på gruppnivå så har vi ju lite närminnesförlust de flesta av oss. när det går dåligt med en sak så glömmer vi att det gick bra med de där 18 i förrgår. Så att vi är ju påverkade av det som är, alltså, där vi tjatar om att vi ska vara här och nu. Mm. Och det är ju bra när det går bra, men när det är på riktigt jobbigt här och nu så är det ju, alltså att vara så där, se det som också någonting övergående. Eller hur? Just nu idag har du en dag där du känner dig skör och du jämför dig, och alla jämförelser du gör sätter dig i en jobbig situation. Det är inte så att du jämför och känner dig glad och nöjd just idag. Men om vi tittar tillbaka så har du ju känt dig väldigt nöjd, och du kommer ju troligen med all sannolikhet att känna dig nöjd över saker som händer här framöver också.
Hur kan jag få upp den här skölden då? För jag tror också att det skulle vara bra att jag inte tog det som min personlighet. Men det är ju svårt eftersom att det är ju...
Ja, och jag tror att ingen av oss skulle lyckas till 100%. Men det kan ju vara en ambition vi har eller en ansats vi gör. Ja, ett sätt är ju att påminna dig om att kunna återkalla. Så just den här minnesförlusten, så här, hur bra var det egentligen i förrgår? Vi kan ju börja nästan ifrågasätta, var det verkligen så bra som jag trodde? Eller inbillade jag med det också? Då kanske du ska skriva ner. Ha någon liten journal där du har lite ordning och reda på dina framgångar. Att du kan blicka tillbaka. Så även om du där och då inte är i kontakt med den här känslan, så titta här nu, den 18 juli så kände jag min sann så här. Ah. Det kan vara fint att gå tillbaka till.
Jag tänker ofta så för mig själv. Okej, kom ihåg Amanda, nu har du en high. Det är jättebra, du behöver liksom inte oroa dig så mycket för framtiden. Och kom också ihåg det här nästa gång du har en low.
Ja, men det där lurar vi oss och tror att vi kommer komma ihåg det när vi faktiskt behöver det. Jag pratade med en kvinna häromdagen som sa, ja det är ju som vattentäta skott. När det är som jobbigast de perioderna, då finns det ju ingen del av mig som kommer i kontakt med den andra, en annan period och vice versa. Så då enades vi också om i det här fallet att om jag skriver ner. Mm. Och det här behöver ju inte vara långa perioder vi pratar om. Alltså för många kvinnor så handlar det ju om svår PMS. Mm. Att en gång i månaden verkligen inte vilja vara i sitt liv, inte ens i sin kropp då. Mm. Bara så här, kryper ur mitt eget skinn och lämnar mitt eget liv så som det ser ut. Och
gör något annat. Jag har verkligen känslan av att jag kryper ur mitt eget skinn. Alltså, det känns fysiskt obekvämt.
Du känns fysiskt obekvämt. Mm. Det var lite det som när vi satt oss ner nu, så man ser liksom att du inte är en bra känsla i hela systemet. Och ibland, det kan ju hänga ihop med faktiska saker eller en tanke eller en, ja sådär som vi har pratat om tidigare, en katastroftanke eller att vi ältar, grubblar bakåt kan ju försätta oss på en obehaglig plats. Mm. Och i det här fallet så är det faktiska saker, Amanda, det behöver du också ta med dig.
Men det är typ också för att Victor retas mycket hemma, jag håller på med Instagram. Och då så, det är lätt för honom att säga, ska jag sitta och håller på med psykologi? Tönt.
Ja, men Victor kanske kommer ihåg något tillfälle när han hade lite besvärligt kanske.
Nej, om han haft har ju inga känslor.
Klart han har. Och jag tänker så här, någon gång så finns det ju auktoriteter i var och ens liv som stökar till det för oss. Mm. Och i det här fallet så är ju följarna, det blir ju som dina små auktoriteter i det här fallet.
Så. Och också just det med skam, jag ska fråga Victor när han skämde senast, för det är det som är den absolut jobbigaste känslan. Alltså när de avföljer så skäms jag så mycket. Vad har jag gjort nu som gör att ni går på era hatamöten?
Mm. Men du, företag har ju så här exit-samtal. Det är ju inte alltid så att vi lämnar någonting för att det var så dåligt, utan vi kanske lämnar för att det här som låg framför oss var så otroligt mycket mer spännande just nu. Det passar lite bättre, eller hur? Så att lämna...
Folk kanske avföljer mig för att de blir avundsjuka på mig.
Tänk om det är så. Mm. Nu börjar du hitta lite alternativa tankar som skulle kunna... Och helt oavsett vad så tänker jag så här, det behöver inte vara en fientlig handling. Det behöver inte vara så att vi lämnar någonting för att det är så uselt.
Nej, följer ju folk för att de får mig att må dåligt, för att jag blir avundsjuk. Alltså det är min huvudsakliga... Ja. Ibland kanske jag tycker att folk är lite väl dumma i huvudet eller liksom så. Men ofta så är det bara för att skydda mig själv. Faktiskt.
Och där kan vi fungera lite olika. Ibland när jag riktigt har stört mig, då behöver jag följa ett tag till bara för att se om det reder upp sig. Liksom. Hur tokigt kan det bli? Så det är väl lite olika.
Svallerexpressen som går varmt.
Sådär, men vad händer nu? Liksom, så. Och då kan det vara fint att bara få följa en process. Det finns lite olika strategier i det här temat. Har du pratat med någon som jobbar med sociala medier?
Sådär, nej, för det är det. För jag känner liksom ingen som är... För jag är ju verkligen... Alltså jag är ju väldigt, väldigt liten. Alltså den här podden är ganska liten och min Instagram är ganska liten, men jag har en väldigt tajt relation. Och alla jag kan komma på är liksom har mycket mer, det är mycket större, och då tänker jag att det är en annan grej.
Mm, på vilket sätt skulle det bli annorlunda? Föreställ dig att du hade 10 gånger så många. Jag vet inte
då, om man är mycket större, då har man aldrig några tveksamheter. Det är det som kommer på köpet.
Okej. Så den föreställningen har du. Mm. Ja, men där tänker jag också, en liten sådär undersökning i liksom bekantskapskretsen eller liksom lite utvidgade sådär, för att få lite, hur har ni gjort?
Jag tänker att jag ska fråga Jessica Frey, hon är mycket större än mig, men hon jobbar ändå med det här och jag känner mig trygg med henne, det lilla vi har träffats.
För ibland kan det vara fint att se, hur hanterade du det här då? Finns det några tips jag kan få? Vi kan ju prata om det på ett liksom generellt plan, men jag tänker att dela med någon som faktiskt som faktiskt sitter med lite sådana erfarenheter.
Men jag har tänkt på det här faktiskt, jag har till och med haft det på min göra-lista. Men då är det som att jag skäms så mycket ens för att fråga. Så att jag liksom har dragit med mig. Alltså det är så jävla mycket med det här. Så att
det är många bottnar.
Ja, men det är skönt för mig att få syn på det, att det faktiskt är ett stort hinder för mig i vardagen typ. Men skriva ner, det ska jag verkligen ta till mig av. Och ja, jag skulle våga fråga någon dag.
Och sen är det ju så, i vårt sökande efter bevis för den känslan att det vi känner och tänker är rätt, det är ju ofta leder oss rakt ner i liksom ett lite djupare hål. Så prova och se om du kan hitta, finns det någonting som kanske tyder på eller till och med bevisar motsatsen.
Just det.
Så hur stor erfarenhet har du av att folk verkligen, verkligen hatar dig motsvarande, och att de skulle ha någon så här hata Amanda-klubba? Då ser vi att ja, vi återkommer till någon enstaka person lite då och då som har uttryckt sig kraftfullt, liksom negativt kanske. Men i övrigt så är ju klubben inte så stor.
Nej, generellt så har jag ju ett rikt socialt liv och många som visar.
Så det finns inte så mycket som faktiskt tyder på att det förhåller sig så som den här känslan liksom leder dig att tro först.
Så gud, det var skönt för mig att höra faktiskt. Ja. För det känns verkligen så att hatar mig. Men för att det här, ja, det är ju verkligen inte alla som jobbar med sociala medier på det här sättet. Men jag tänker också att det som jag vill ta upp, som några skrev i samband med den här avundsjukan, det är det här additionsstress. Det, vet du vad det är?
Nej, berätta.
Nej, men det var som någon skrev så här, men om man ser någon som har en fin bil där och någon som har ett hus där och någon som har tränat mycket där och någon som lagar god mat där.
Då vet jag precis.
Ja,
vilket bra uttryck. Vad sa du? Additionsstress?
Stress tror jag att de kallar det.
Kul.
Men kan inte du förklara då hur det blir psykologiskt?
Hur det blir psykologiskt. Jag tänker att det där är någonting som jag möter ofta i samtal. Men det är en föreställning vi har om att alla andra gör, och börjar vi titta på en person som toppar här och en som gör bra ifrån sig där och så lägger vi ihop de här, då skulle ju vem som helst inse att vi kommer till korta, ja, men eller hur, och den personen finns ju inte, för det här är ju då precis som det här begreppet
glimtar.
Då ja, men det här är ju bara att vi har plockat, förutom att var och en av de här personerna också lägger upp det där som är det bästa av det bästa de gör, som de redan är bra på. Så det blir väldigt maxat.
Ja, jag vet att vi pratade om det här när jag jämförde mig med att någon gör egna klämmisar. Någon gör jättemycket research för förskola. Ja. Och liksom, det blir verkligen samma sak. Du vet, ibland tycker jag att det blir så knäppt att hjärnan är så primitiv och man själv liksom fattar logiken bakom det. Och ändå känns det inte så. Det tycker jag är så himla...
Och att aktivt då påminna dem att nej, men nu är jag liksom verkligen i en primitiv känsla. Så där. Oj, den var verkligen stark och det här var verkligen jobbigt. Det betyder inte att jag behöver vara kvar i den. Utan då får ju de här andra delarna av systemet börja jobba och fundera. Men kan det verkligen vara så här? Och vad är det för bild jag målar upp? Vilka är de här alla andra? Kan jag peka på en enda person som tänker eller känner eller uttalar sig på det här sättet? Ja, kanske någon. Men det är ju, då är det ju en till en i alla fall. Då är det inte jag mot alla andra.
Nej, och gud, och det är så mycket dubbelmoral i det här också. För att jag tycker väl ändå att jag visar mycket som jag tycker är jobbigt och liksom så. Men jag visar ju också när jag har skitkul och liksom har fester. Men jag tycker ändå att jag har en mix. Men jag vet, alltså så här, i början av föräldraledigheten så pratade jag med någon som bara, ja, nej, men alla lägger ju bara upp om hur bra det är med sina barn och bla bla, och det är så jobbigt. Och sen så liksom hon hade själv samma dag lagt upp, varit jättetrött på sitt barn, men lagt upp så här, lunch med min gulle, med min sockertopp.
Just det.
Så att... Men det är också så, för det är så det sociala spelet är, så det är inte så konstigt. Men...
Sen finns det ju många som förhåller sig till att, ja, men likadant som, jag tänker när man har suttit och övat inför en anställningsintervju, så är ju en av de här tipsen då som man kan läsa om, så är så här, ja, men förbered dig på att berätta om någonting som är en svaghet då. Så man berättar om sin styrka och så plockar du tre stycken som du egentligen i själva verket kan nästan vända till någonting positivt. Så. Och det blir ju också lite tillrättalagt ibland när vi... kanske så här, uttrycker en sårbarhet som egentligen inte är så sårbar, utan det är en väldigt hanterbar del av oss själva som vi bjuder på.
Var det en pik till mig?
Det där som är ordentligt sårbart egentligen i botten, det är vi ju inte så benägna, eller hur? Så jag tänker att när då någon säger så här, men det är så äkta och det är så sant, så kanske det kanske finns några lager till där som vi inte känner till.
Gud.
Suck. Hur går tankarna nu?
Nej, men nu tänker jag typ att det är sjukt att det här är ett riktigt samhällsproblem. Det finns mycket annat som är problem som vore härligare att använda kraften till, men det här tar mycket energi.
Blir också en värdering, det här är ju lika jobbigt som, alltså det är ju jobbigt för att det är jobbigt, eller hur?
Ja.
Nu, alltså, det är bra att sätta dig, att få lite perspektiv, att det finns flera saker som också kan vara viktiga, men det här är ju, när det blir så här jobbigt och du drabbas, då är det ju precis så jobbigt.
Ja, och det är ju mitt jobb delvis.
Så det är, så det är ju på riktigt viktigt också.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Så det blir inte så konstigt, alla kan ha en känsla av att vi har en dålig dag på jobbet.
Mm. Jag vill ju absolut inte säga vilka jag jämför med, för det tycker jag är fruktansvärt pinsamt. Men jag känner mig ändå lite lättare nu när jag erkänt att det är så här jag tänker. Trots att jag, när det här släpps, kommer jag känna bara, varför sa jag så där?
Men så här, om var och en går till sig själv och tänker, om vi bara liksom avundsjuka i någonting som vi alla känner och har känt och kan känna, så, mer eller mindre naturligtvis. Men om vi tittar på någonting som vi faktiskt känner oss avundsjuka på, kan det vara så att det i vissa fall är någonting som vi ska sätta i en värderad riktning och jobba emot?
Just det.
Om vi kan identifiera vad det är, inte generellt, jag är avundsjuk på allt möjligt och alla de här personerna, det blir lite överväldigande.
Mm.
Men om det faktiskt finns ett tema, ja, men jag är faktiskt avundsjuk på att, vad var det någon hade skrivit, stora kompisgäng.
Mm.
Finns ju något rimligt i om jag sitter och känner mig ensam, hemska känsla. Och så tittar jag på ett glatt kompisgäng på något Instagramflöde. Det finns ju något rimligt i att det där vill jag också ha.
Mm, mm.
Och då är nästa steg, istället för att sitta och bli vansinnigt ledsen, för det kommer du att bli.
Mm.
Så är det så här, hur ska jag på något vis försöka, är det möjligt för mig att utöka min bekantskapskrets? Vilka kontakter skulle jag kunna ta? Vad finns det för människor som jag kanske i min känsla av ensamhet inte möter blicken hos, eller så, orienterar mig mot? Eller om det handlar om att jag vill ha det bättre ekonomiskt. Ja, vi kanske inte alla har förutsättningarna och att det liksom är givet oss. Men vad kan jag göra för att förbättra min situation där jag står?
Mm, mm.
Och också dela upp det i så hanterbara bitar. Ja, men är jag på en väldigt liksom svår nivå, ja, men då kanske jag inte ska, då kan inte målet kanske vara här borta. Men rimliga mål som jag också kan känna att jag når.
Mm.
Och varje litet steg jag går emot min värderade riktning, mot det jag faktiskt traktar efter och är då avundsjuk på att jag vill ha. Att vi försöker se det som en motivationsfaktor.
Ja, just det.
Och då behöver vi värdera också i oss själva. Ja, men om vi tar den här additionsstressen. Om den här personen är bra på det här och den har det och en ju si och en ju så. Vad är allt det här? Vad är viktigast för mig?
Ja.
Allting kan inte vara lika viktigt. Då blir det svårt. Då kan jag bli förlamad i känslan av att jag inte har något av det här. Och det är ingenting som känns möjligt. Men om jag skulle börja rangordna det här då? Eller på ett realistiskt plan. Så här, men vad skulle jag faktiskt kunna uppnå med en viss ansträngning?
Tror du att det också finns ett värde i att faktiskt säga så här, jag är avundsjuk på det här? Alltså, inte, man måste inte säga till personen, men för sig själv. Just för att det är så himla fult och skamfullt.
Jag tänker varje gång vi är i kontakt med en känsla och inte värderar den så hårt och hatar oss själva för att vi har känslan.
Ja.
Utan mer så här, titta på den, observera den. Ja, men, jag vill också ha det där.
Ja.
Eller hur?
Jag känner mig i alla fall lite mjukare nu efter att jag har delat med mig av det här. Och liksom, har man fått både validering och också kunnat skratta åt det, men också ändå lite kunnat ta det på allvar.
Precis. Det är en sån rimlig känsla och den drabbar oss alla i stunder. Och, och då försöka att navigera oss ur den.
Mm.
Titta och liksom klappa om oss själva och säga så här, oj, det där kände jag väldigt starkt för.
Mm.
Vad informativt. Då vet jag, förstår jag det om mig själv.
Åh gud, livet, döden.
Mm. En annan sak som jag tänker också, bara om vi lägger till en liten sak, det är ju också att i vårt traktande efter annat så är det så lätt att vi glömmer att stanna upp och se så här, okej, men vad är det jag har då?
Mm, jag vet.
Eller hur?
Men det är det där som jag blir extra irriterad på mig själv, för jag tycker, jag är så nöjd med mitt liv. Jag tycker att jag har så mycket och då så blir jag så irriterad, varför måste jag sitta och vara avundsjuk på ännu mer. Men då jag känner mig så fruktansvärt girig också.
Ja, men det kan väl finnas samtidigt. Vi kan väl få pendla mellan dem där. Att du är supernöjd en stund. Och sen så har vi alla människor ett driv. Mm. Och drivet, nu ligger det ju massa saker och liksom blänker. Eftersom vi gottar oss i alla de här flödena. Så det glimmar ju till här och glimmar till. Jag vill ha det där också. Men sen, alltså gå mellan de två positionerna. Det här är jag väldigt nöjd med. Och här är jag på en jättebra plats. Och det här vill jag vidare emot.
Ja, verkligen. Jag tycker ju själv att det är så här härligt att sträva efter mer. Alltså det gör ju inte per automatik att man är ond och knuffar undan folk på vägen.
Nej.
Utan det är ju utveckling, som, det är framåtrörelse.
Det är inte till vilket pris som helst, men det här är någonting jag verkligen, verkligen vill mot. Och då, ibland kan det handla om att vi bara vänder oss i den riktningen. Försöka säga, jag kanske inte kan ta kliv mot det just nu, mitt liv är inte... I den fasen eller så där. Här ligger jag med brutet ben, ovärt att titta på en elitidrottare och tänka att jag ska vara där om en, liksom, 3 veckor, men jag kanske åtminstone kan så där. Jag vänder blicken åt så att när jag är i det skicket eller där har den möjligheten, så är det, då ska jag ta kliv i den riktningen.
Åh, tack Anneli. Skriva ner saker ska jag göra och påminna mig om additionsstressen och också faktiskt erkänner för mig själv och liksom inte försöka och inte vara så hård i att det här ändå är lite viktigt.
Fint.
Tack för idag.
Tack.
Det blir inget pappapepp den här veckan. Ärligt talat så har jag varit ganska sur på Victor de senaste veckorna. För att vi har tjafsat så mycket om så här vem som gör vad i hemmet. Och jag anser att han vägrar förstå hur mycket jag har i mitt huvud. Och hur mycket jag kommer ihåg. Och han menar, men vadå? Du jobbar ju 100% och jag jobbar 50%. Jag har ju massa fler uppgifter som jag gör hemma. Och det stämmer. Städning och sånt och tvättning, det ligger på honom just nu. Men det är också för att han själv har sagt att han inte tycker vi ska ha städ. Nu har han ingen chans att försvara sig, stackaren. Men jag har faktiskt varit ganska sur på Victor. Jag har inte velat spela in med honom. Och jag har velat att vi ska reda ut de här tankarna för oss själva innan jag pratar med honom om det i podden. Så kan det vara ibland. Och vi får se hur det blir nästa vecka. För jag har en ny liten grej som jag skulle vilja testa. Och då kanske det är pappapepp som ryker om inte ni protesterar högljutt. Vi får se helt enkelt. Men idag, ingen pappapepp. Nu ska jag ringa upp Linda Ljunggren Syding som är familjejurist på Lexly.se. Vi ska prata om det här med vikten av att skriva ett testamente om man inte är gifta. För att jag har nämligen talat om skräckhistorier där då den kvarstående föräldern, om man har barn, tvingas ge arvet redan, alltså direkt. Och att man då kan behöva köpa ut sitt barn från lägenheten och därför tvingas flytta. Det är så knäppt, men tyvärr så är det sant. Och nu ska Linda berätta för oss vad som gäller egentligen och vad man ska tänka på om man, som jag och Victor, har ett oäkta barn. Hallå Linda!
Hej Amanda!
Du, när och lite innan jag fick barn så började kompisar snacka om att om man inte är gift, då måste man agera snabbt för att det kan bli katastrof om en sambo dör, för att man då på något sätt skulle behöva köpa ut sitt barn som ärver allt en sambo har ägt. Typ så.
Okej, du är så mycket läskigt på en och samma gång.
Ja, verkligen. Och jag kan erkänna att vi har skyndat oss att skriva testamente faktiskt via Lexly. Victor har dock inte skrivit på det än eller fått bevittnat än. Men vad handlar det här om?
Nej, men det är ju läskigt och det är klart att det finns ju lite i det här, även om jag tycker att det liksom målas upp väldigt stort och dramatiskt.
Ja.
Alltså ingen ska ju dö, tänker man.
Nej, det fast man vet aldrig.
Utgångspunkten. Nej. Men det är ju precis som dina vänner säger, att är man sambor med gemensamma barn så ärver man inte varandra.
Okay.
Alltså gifter man sig så är det alltid så att man ärver varandra om det inte finns bonusbarn, för då ärver barnen först. Men just sambor liksom har ingen arvsrätt i förhållande till varandra, utan då måste man skriva ett testamente. Och det som händer då, det är ju att ja, men har man då gemensamma barn, så tänker man ja, men då är vi ju jag som mamma ändå, för att då måste jag förvalta det där arvet på något sätt. Och så är det i och för sig. Men det kommer in någon så här liten härlig myndighet då, överförmyndarnämnden som sitter och finns i varje kommun.
Mm-hmm.
Där det finns ett lagkrav då på att om du ska liksom förvalta mer än 2 basbelopp, alltså ungefär 100 000 kronor, om ditt barn har ärvt mer än 100 000 kronor,
mm,
så ska du i och för sig få förvalta det där, men du måste få godkänt av överförmyndarnämnden allt du vill göra.
Okay.
Och det är där problemet uppstår, för att ibland kan överförmyndarnämnden och liksom den som disponerar arvet och förmyndaren ha lite olika uppfattningar om vad som är i barnets ekonomiska intresse här.
Jasså. Har du några exempel på när det har gått knasigt till?
Ja, men då är det ju till exempel när barnet då har ärvt egentligen hela bostadsrätten till exempel.
Ja.
Då hävdar ju den kvarlevande föräldern att ja, men det är ju barnets intresse att vi får bo kvar och att jag liksom kan använda den här bostaden. Och så tycker jag överförmyndarnämnden, nej, det är lite osäkert med liksom hur värdeutvecklingen kommer att vara på den här bostaden. Det bästa är om den säljs och pengarna placeras på ett konto i barnets namn.
Oj.
Det bedömer vi är det bästa.
Men gud, alltså jag blir direkt provocerad av de som bedömer sådär. Så de här skräckhistorierna som att någon har gått bort och att då den kvarlevande föräldern har behövt sälja lägenheten och flytta. Det finns alltså sådana riktiga historier.
Det finns absolut sådana riktiga exempel.
Usch!
Det är inte bara liksom en beskrivning av worst case scenario, utan det finns sådana exempel. Så att det ska man absolut vara medveten om. Och det är därför jag brukar säga, för sambo är ju superviktigt att skriva testamente.
Men är det bara det som behövs? Eller för att jag så har man ju också talat jättemycket om samboavtal är så viktigt. Och jag har inte läst på jättemycket för att det är inte kanske riktigt mitt stora intresse. Men
nu förstår jag inte.
Ja, no offense till dig då, Linda. Men, vad är, så testamente krävs just för det här fallet. När behöver man samboavtal då? Om man ser det utifrån en familjesituation.
Ja, men det är det ju egentligen. Om du din sambo skulle separera eller om du eller din sambo avlider, då upphör samboförhållandet.
Ja.
Och har man inte skrivit ett samboavtal, då finns det en lagregel som säger att ja, men då ska värdet av er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag delas.
Ja.
Så vill man inte ha det så, låt säga att du har köpt hela bostadsrätten och du vill vara säker på att om han lämnar dig eller om han plötsligt dör, så ska du inte behöva liksom dela med dig av hälften av värdet på bostadsrätten till honom eller till hans arvingar, för ni har kanske inte hunnit skriva under det testamentet
ännu. Nej,
då måste du ha ett samboavtal.
Usch, jag blir så stressad nu, för att jag äger lite mer av lägenheten och vårt landställe. Och Victor, jag har skrivit bevittnat mitt testamente, men det har inte Victor gjort.
Nej, och landstället kan du liksom andas ut, för det här gäller bara det gemensamma boendet och möbler och bohag i det.
Aha.
Gifter ni er, då är det hälftendelning på allt vad en har och äger liksom. Så att, det finns ju fördelar om att gifta sig och det finns ju då vissa nackdelar om att gifta sig. Och det är därför när man gör de här förändringarna i livssituationer, då ska man alltid checka av, så här, vad betyder det juridiskt? Vad innebär det för mig?
Ja, och som du säger, liksom, det är ju, tanken är ju inte att någon ska dö eller så, men det där kan man ju inte riktigt styra över, så att...
Ah. Nej, och separationer, det vet vi ju tyvärr statistiskt. Liksom, bland gifta är det fler än 50%, eller ungefär 50% som skiljer sig. Och bland sambo är den siffran ännu högre. Så att, ja. Jag menar, risken för en separation kan man bedöma är då kanske högre än att någon plötsligt dör. Liksom. Men likväl så är det ju de här bodelningsreglerna som gäller. Så att, det gäller att vara om sig och kring sig här lite.
Ja, jag fattar. Men du, till sist då, varför är det så här? Är det för att är det en gammalt straff från att man inte gillar oäkta barn? Eller varför? Vad är bakgrunden?
Nej, det har ingenting med oäkta barn att göra. Utan det är tänkt att vara en skyddslagstiftning för ja, men den som kanske drar in minst till det gemensamma hemmet.
Mm-hmm.
Så att om man är liksom där och bygger upp en, ett hem och ett liv och gör mycket av det oavlönade hemarbetet, så är det klart att om samboförhållandet eller äktenskapet upphör, då är det väl rimligt att man delar liksom.
Ja, men det, och det håller jag med om, och det är fint. Men jag tänker mer på det här med testamentet, om barnet, alltså att barnet ärver allt om man bara är sambo.
Nej, det är ju bara att man inte tillerkänner sambo liksom samma skyddsstatus som makar. Ett makar, då, det är ju liksom the real deal. Mm. Och sambo är i lagstiftarens ögon fortfarande lite mer tillfälligt. Så att då ska man inte automatiskt ärva varandra, utan då ska man aktivt bestämma det. Liksom.
Ah, okay. Hjälp.
Ah. Och sen har ju barn liksom en otroligt stark rätt till arv i Sverige. Du kan inte göra ett barn avlöst nästan. Nej. Utan de har en så här ovillkorlig rätt liksom, alltid ärva. Mm.
Som Emanuel Karlsson sa i sitt sommarprat, barn är det heligaste vi har.
Ja, och så är det ju.
Mm. Mm. Ja, tack snälla för att jag fick ringa upp dig. Då var det som jag misstänkte, och jag ska åter ta upp den här punkten med Viktor, att han ska skriva under sitt testamente och se till att vårt samboavtal är godkänt.
Bra.
Yes. Tack snälla.
Tack om dig, lycka till, ha det bra.
Detsamma, hej då.
Hej hej.
Tack och hej, leva på dig. Följ mig på Instagram så att jag inte tappar följare. Skoja, nej, jag skojar inte alls. Hej då, älskar er, ni är bäst. Puss, puss. Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall. Stopp. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.